Och det är först när du börjar kunna läsa, när du infogar mellanrum, ungefär år 1000 börjar det komma på bred front i Europa, som du kan börja läsa tyst, snabbt, skanna texten för att hitta den information du letar efter. Och då uppstår det här växelspelet som har varit grunden för Europa som vi känner väldigt mycket, kombinationen av en djup, begrundande, långsam läsning och en snabb, skannande, ytlig läsning.
Liberal halvtime. En podcast från tankesmien Civita.
Välkommen till Civitas podcast Liberal halvtime. Jag heter Mathilde Fasting och är dagens värd. Idag så har jag inviterat en gäst som har varit här för, nämligen den svenska teologen och samhällsdebattanten Joel Halldorf. Han har skrivit en bok om nettopp bokens historia och den heter Bokens folk. Boken vill bli tillgänglig i april och är förlöpig då kun tillgänglig på svensk, så den kommer alltså ut i Sverige i mitten av april i år. Välkommen till podcasten Joel, och gratulerar med ett strax färdigt lanserat bokprojekt.
Ja, men tack så mycket. Tack för att jag får vara här och prata.
Fortell lite om varför du har velat skriva en bok om bokens historia, eller rättare sagt så handlar ju boken din om boken, om läsning, om kommunikation, och det är ett ganska omfattande projekt.
Ja, precis. Jag har varit intresserad av det här ämnet väldigt länge, alltså hur bokens form och utseende och hur texten presenteras påverkar hur vi uppfattar den och hur vi uttrycker oss när vi uttrycker oss i olika genrer, om vi skriver sms eller om vi skriver romaner eller så. Jag tror att jag har varit intresserad av det sedan tonåren åtminstone. Där vissa sa att ja, men det är innehållet som räknas. Liksom utseendet och formen spelar ingen roll då. Men jag hade alltid känslan att utseendet har betydelse. Bokens form har en stor betydelse för hur vi uppfattar text. Jag har också varit väldigt, jag har burit med mig den här tanken genom hela den här digitaliseringen som vi har genomgått de senaste åren. Och tyckte om att pröva olika sätt att uttrycka sig. Twitter, Instagram, Facebook, bloggar och så. För att se vad som händer med läsningen och vad som händer med mitt eget språk. När jag använder olika sådana här uttrycksformer. Så för mig är det ett väldigt personligt intresse i det här som går väldigt djupt. Men eftersom jag då är akademiker och forskare så är mitt sätt att bearbeta sådana här frågor att försöka förstå historien. Vissa när de försöker förstå sig själva, de går till en psykolog eller en terapeut och så lägger de sig på soffan och så. Men jag försöker förstå vad finns det för berättelse bakom det här och vad är det för historia som har format mig och format oss som kultur. Och därför så vill jag skriva bokens historia just.
Mm. Du startade med oss när jag spurte dig, när du kom in i studio här, att hade du nog visst att du skulle börja på nytt igen, så vet du om du hade tort att göra det, för det är så väldigt brett och så väldigt mycket. Gjorde du något speciellt för att pröva och finna din tråd i detta?
Jag tror att jag hänger upp berättelsen ganska mycket kring en... jag är kyrkohistoriker och har följt liksom bibeltolkning och den historien ganska nära. Så den var en slags huvudlinje som man märker när jag diskuterar om munkar och Martin Luther och sådana saker. Och sen så läste jag mig vidare in på litteraturhistoria, idéhistoria, filosofihistoria bredare. Och sen inser man då, som man gör när man håller på med stora projekt och det här är ju väldigt stort som det är 2000 år, att oj, det finns så mycket att läsa och det finns så mycket att upptäcka här, så man riskerar att liksom drunkna i floden av information. Men det är också det som är så fascinerande, att få liksom djupdyka och samla de här olika skatterna som man hittar. Och sen hade jag hela tiden då, för mig har målet med boken har varit att berätta en historia så att vår egen tid blir begriplig. Berätta en historia så att digitaliseringen och de senaste 20-30 årens utveckling med internet, smarta telefoner, läsplattor blir begriplig. Det har varit, det var fokus liksom. även när jag skriver om Jesus eller när jag skriver om munkar och så finns den framåt, den blicken framåt.
Mm. För du skriver ju också väldigt mycket om läsning, alltså hur man läser.
Mm.
Och så skriver du så jag tänkte fråga dig om hur du ser att det former människor och skapar kultur som är något du då för så vidt visar i boken din och för du snackar bland annat om bokens form och läsningens form och det du kallar för det litterära ekosystemet och allt detta här är ju ting runt ska vi säga runt läsningen och hur vi kommunicerar och hur vi lär ting.
Mm.
Så fortell lite om hur du ser att dessa tingen hänger samman och hur de former människor och det du då säger skapar kultur. För bara för att ta historiskt så vet vi ju att både böcker, skrift, allt är olika i olika kulturer och det må ju uppenbart då ha olik inverkning på oss.
Precis så. Nej, men det första steget är ju överhuvudtaget att vi börjar kunna skriva ner lagar och myter och litteratur. Och när vi gör det, när vi som forskare säger externaliserar, vi tar det från vårt inre och placerar det i en text i någon form, då kan vi på ett annat sätt frigöra intellektuell kapacitet till att bearbeta våra berättelser och utveckla och ifrågasätta och kritisera. Så med skriftkonsten och med skrivandet så börjar historien få en rörelse framåt. Innan är historien ganska statisk i en helt muntliga kulturer, jägare, samlare. Då händer det inte så mycket i en slags, det kan hända mycket i enskilda människors liv, men i en slags civilisationshistorisk mening så händer det inte så mycket. Men med texten så börjar historien på allvar. Innan det kallar vi den för förhistoria. Men sen är det så att vilka vägar det tar beror på texternas form och hur vi kan läsa dem. En tydlig sån här skillnad är att i de gamla manuskripten från antiken och tidig medeltid så gör man inte mellanrum mellan orden, utan man skriver samman, det kallas scripto continua. Man skriver utan mellanrum. Det låter väldigt märkligt för oss. Om man har små barn så, och tittar på deras önskelistor till exempel, när de skriver någonting så ser man att de oftast inte gör mellanrum mellan orden. För att de skriver bara av språket som det låter. Och när vi talar så gör vi inte mellanrum mellan orden. Vi gör kanske mellanrum mellan meningar. Och så fortsätter vi så. Men orden hänger samman i ett jämnt flöde. Och vad får det här för effekt då? Jo, det gör att vi inte kan läsa den texten tyst. De flesta av oss kan inte det i alla fall. Utan text som är sammanskriven utan mellanrum måste vi ljuda fram för att höra vad det är för ord och förstavelser och hur meningarna låter. Och det var så man läste. Man läste texten mumlande och man högläste för varandra väldigt ofta. Och det är först när du börjar kunna läsa, när du infogar mellanrum, ungefär år 1000 börjar det komma på bred front i Europa, som du kan börja läsa tyst, snabbt, skanna texten för att hitta den information du letar efter. Och då uppstår det här växelspelet som har varit grunden för Europa som vi känner väldigt mycket, kombinationen av en djup, begrundande, långsam läsning och en snabb, skannande, ytlig läsning. Och det är ett sånt exempel på hur en väldigt konkret sak, hur texten är layoutad, hur det påverkar läsningen och hur det bygger kultur helt enkelt.
Mm. Vi kan ju gå tillbaka igen till, eller ta lite från starten, för detta är väldigt ting som vi ska komma lite närmare in på, också måter att läsa på och hur det former oss, men du nämnde bakgrunden din och jag sa ju också inledningsvis att du är teolog och varit upptatt av kyrkohistoria och i starten av boken din självklart så är det mycket runt Bibeln men också runt jødenes skrifter. Och du har ett ganska morsomt spørsmål som går på och som du diskuterar lite och spör dig själv om Jesus kunde läsa och hur viktig eventuellt eller om det helt enkelt spilte någon roll och detta med hvordan läsningen och hvordan fysisk man läste på man vet for eksempel om dødehavsrullene for eksempel, ja. Og en rull jo noe som rullet sammen på en eller annen måte,
mm.
mens hvis vi tenker på en bok i dag, så ser den helt annerledes ut. Så fortell litt om lesning på Jesu tid, og svar gjerne på om du tror at, mm. at Jesus kunne lese.
Precis, men det naturliga for oss, det vil tenke, vi tenker at alla begåvade människor kan läsa, och Jesus var ju begåvad minst sagt, och då borde han naturligt kunnat läsa. Men det finns en del forskare som påpekar då att det var väldigt en minoritet som kunde läsa. De som kunde läsa tillhörde en slags elit och finns i de metropolerna, de bildade centrumen. Och Jesus kommer från Galileen, från Nasaret, en avkrok. Han är associerad med en folklig rörelse som inte har så hög status då, Jesusrörelsen eller kristendomen som det blir så småningom. Och det finns en del goda skäl för att anta att han inte kunde läsa. Samtidigt lutar jag ändå åt att han kunde läsa, för att judendomen var en så pass, skriften var så viktig för dem och texterna var så viktiga, och det som man gör väldigt mycket är att debattera innehållet i texterna och debattera olika uttolkningar, och det är uppenbart att Jesus har en ganska stark liksom, auktoritet och respekt även hos meningsmotståndare, och det är inte sannolikt att han skulle varit så respekterad som en rabbi som han kallas om han inte var läskunnig. Samtidigt så är det så att det som också framgår i evangelierna är att Jesus är en väldigt skicklig debattör. Han är väldigt effektiv och slagkraftig. Och här är det troligt att Jesus står man märker att Jesus står en muntlig kultur närmare. Muntliga kulturer är ofta bättre på att debattera. De är mer drastiska, slagkraftiga, to the point som man säger. Och det präglar Jesus sätt att debattera. Så han kan troligen läsa, men han står ändå väldigt mycket förankrad i en muntlig kultur. Och den kombinationen av läskunnighet och muntlighet gör honom så effektiv som förkunnare och debattör. Man står i något av evangelierna, han förkunnade med kraft och inte som de skriftlärda. Så det är någonting annat med hans förkunnelse.
Så det spilte kanskje ikke så mye rolle egentlig om han leste, han kunne kanskje ikke skrive, eller, for det er ikke det samme å lese
nei,
og skrive.
Nei, precis. Nei, men de fleste som kunne lese kunne jo ikke skrive, så att säga, for det måste man øve opp og så, og det viktige var att kunna lese og att kunna uttolka texterna. Og vi har jo ikke heller några texter kvar från Jesus. I vår tid så är det ju så att om du vill bli respekterad intellektuell så ska du skriva en bok. Så var det inte då, utan då var det ju, lärjungarna kunde skriva ner den här texten om de ville. Men varken Jesus eller Sokrates skrev ju egna böcker, utan det var det muntliga budskapet som var det viktiga. För då kunde du också pröva personens karaktär och du kunde se, är han trovärdig? Verkar han leva som han lär? Alla de här typerna av frågor som man ställer i en muntlig kultur, då vill kunna se någon i ögonen när den talar, inte bara läsa texten då.
Vad med då, hvis vi går lite vidare till hvordan det utvecklat sig genom medeltiden. Du snakker om hvordan vi gikk fra å mumle eller å lese høyt for hverandre, nettopp på grunn av disse mellomordene som ikke var der før ved cirka 1000-tallet.
Mm.
Men det er åpenbart at at klostrene har en stor betydning, og ja. Du kan gjerne fortelle litt om hvordan skrivekunsten, lesekunsten, og for så vidt også bøkene fant veien dit, og hva som skjedde egentlig frem til vi fikk en revolusjon, og det er vel ikke noe å røpe at det var Gutenberg og trykkekunsten, men vi kan ta det som skjedde før han plutselig fant ut, eller vil si, vi kan vel også røpe at han var ikke den første egentlig, det hadde eksistert måter å trykke bøker på tidligere også, men før Gutenberg så var det i hvert fall ikke, da var det eksklusivt.
Ja, precis.
Bøker var eksklusivt.
Ja, men det var det, og når Europa, när romarriket faller så försvinner ju mycket av den bokliga kulturen som har funnits, mycket av biblioteken och sådana saker också, det har funnits en arbetsfördelning i imperiet som har gjort att man har kunnat ha en bildad klass som ägnar sig åt intellektuellt arbete och skrivande, undervisning och sådana saker. Det går inte vidare i de germanska samhällena när de germanska stammarna kommer norrifrån då. Men däremot så börjar klosterrörelsen ungefär exakt samtidigt som Rom faller så växer den katolska klosterrörelsen fram med Benedikt av Nursia på 500-talet som en så viktig person. Och i klostren så är det en del av den andliga övningen att man läser böcker. Man läser böcker 2-3 timmar per dag, varje munk. Och det betyder att du måste ha... I klostret så undervisar du i läskunnighet, i skrivkunnighet. Och du tar också fram böcker för gudstjänsterna, för de gemensamma bönerna och för den egna läsningen. Så det blir en... Det är så kulturen förs vidare. Och man väljer också... Kyrkan väljer också att föra vidare Homerus och Virgilius och Cicero. Och de antika klassiska verken som inte är kristna bevaras också i klostren. Så att det är... liksom härdarna, liksom eldarna av kultur i Europa under 500 år fram till att universiteten kommer, så är det klostren som håller bildningen vid liv i Europa.
Mm. Och det är viktigt. Och så kommer då något som heter kodexen. Och varför var det så väldigt avgörande?
Ja,
och vad är det för något egentligen?
Ja, precis. Alltså de äldre, de böcker som vi har när vi har fysiska böcker, så är det kodexer. Och det är sådana böcker som är inbundna i ryggen och vi kan öppna och så. Men om vi tänker så vet vi nog de flesta av oss att under antiken hade man rullar. Och i och med judendomen har man fortfarande sina heliga böcker i bokrullar. Och det här var det riktiga formatet för en bok under antiken. Kodexen var en billighetsvariant. Det var inte en respekterad, inte ett respekterat format på det sättet som ingen ville använda. Men av någon anledning så använde kyrkan det. Och det här har liksom förbryllat historiker väldigt, väldigt mycket. Vad är det som gör att kyrkan... nästan bara skriver i kodexformatet. Då har alltså någon skrivare köpt en bokrulle, skurit upp sidorna, tagit sönder den helt enkelt, mm, och bundit ihop dem i ryggen och försett sidorna med ett omslag.
Så att de har blå, inte sant?
Så att man kan bläddra.
Ja, ja.
Precis så. Och det finns lite olika saker. Kodexen är lite mer praktisk och så. Men vad det verkar vara är att kyrkan är intresserad av att skapa ett format som är lite mer tillgängligt. Och det finns andra tecken i de här kristna kodexerna på att man gör texten lite lättare att läsa. Just för att man inte har tillgång till riktigt lika många bildade personer i kyrkan. Man behöver göra texten tillgänglig för fler. Så därför har man lite större marginaler, man har lite längre avstånd mellan raderna. Ibland så sätter man ut olika läshjälpmedel för att göra texten tillgänglig för fler. Så det är alltså inte så att kyrkan inte bryr sig om texterna och därför väljer det simplare formatet. Utan de vill göra texterna tillgängliga för fler. Och där ser man också ett sånt här exempel på att valet av format är inte godtyckligt. Det är inte, utan valet, vilken form för texten som du väljer, säger någonting om vilka du vill vara som grupp. Kyrkan väljer kodexen för att man vill vara en grupp där fler har tillgång till texten. Och för att texten är så viktiga för dem.
För det är komplicerat att läsa en... Alltså det heter ju bokrulle, heter ju scrolls. Och då är vi ju tillbaka igen på engelska. Då är vi tillbaka igen till det ordet vi nu brukar idag när vi säger scrolle. Det är det samma, ikke sant? Läsa nedover. Men vi ska komma lite tillbaka igen till akkurat disse två måten att läsa på. Men du skriver självklart också mycket intressant, som vi sa, om läsning, högtläsning, mumling, stilleläsning och så om skumläsning och dypläsning. Och allt detta följer du genom historien. Fortell lite grann om hur dessa olika måtene påverkar oss som läsare. Och då kan du gott träcka lite fram mot idag, hur läsningen har utvecklat sig fram till idag och vilka olika former för läsning som brukas till olika ting och vad man vad det egnar sig till. Vi har ju, alltså vi kan ju läsa högt idag för exempel. Vi kan också mumla, vi läser absolut stille. Så fortell lite om hur dessa olika måtene att läsa på fungerar idag och har utvecklat sig fram till idag.
Mm, precis. Man kan enkelt sagt kan man säga att det finns att kan man skilja på skumläsning och djupläsning. Där djupläsningen är den här begrundande läsningen där du försjunker i texten och går in i texten, oavsett om det är en faktatext där du verkligen försöker förstå och läser och analyserar och försöker förstå ett argument. Eller om det är en skönlitterär text och att du verkligen, som många av oss många som, alla som läser romaner har upplevt att man sugs in i den och tiden nästan försvinner och man kan inte lägga den ifrån sig utan man är verkligen inne i berättelsen. Och så det är djupläsningen. Och sen finns det också den här där vi skumläser då, där vi läser snabbt för att se vad är det här för en text egentligen? Vi kanske har ont om tid och vi ska läsa till ett prov, till en tentamen och måste liksom läsa snabbt för att vi ska hinna se vad boken handlar om ungefär. Eller så letar vi efter någonting. Också vanligt att vi har en bok och så vet vi att någonstans i den här boken finns det nog någonting om det här temat som jag är intresserad av just nu. Och så letar vi snabbt och det är att skumläsa. Och vi behöver kunna läsa på båda sätt i ett informationssamhälle. Är det väldigt viktigt att vi kan både djupläsa och skumläsa. Och mellanrummen, mellan orden, är fantastiska på det sättet. Att de gör både djupläsning och skumläsning enklare. För att genom att vi får de här mellanrummen så blir det också lättare att försjunka i texterna. Men det som sker under 1000 år egentligen, från år 1000, det är att skumläsning blir viktigare och viktigare och betonas mer och mer. När boktryckarkonsten kommer, vi kan prata mer om det sen, men en sak som sker är att antalet böcker ökar så väldigt mycket. Och det blir viktigare och viktigare att kunna läsa snabbt för att kunna hänga med. Och med skärmarna så får vi också väldigt snabb tillgång till väldigt, väldigt många texter. Och då ökar också pressen på att läsa snabbare. Dessutom verkar det som att skärmarna som format i regel inte gynnar en djupläsning. Läsplattorna kan göra det i viss mån, men telefoner och datorer, för då finns det länkar att klicka på, det finns reklam, det finns videoklipp, det finns ljudklipp. Så det är ett format som säger till oss, här kan du läsa snabbt och hastigt. Och om du tröttnar, klickar dig vidare till någonting annat. Så. Skärmar är ett format för skumläsning. Och det är utmärkt att det finns sådana format. Och skärmarna är utmärkta på många sätt. Men vi måste också bevara och slå vakt om förmågan att kunna djupläsa. För att kunna ta till oss komplexa argument och komplexa beskrivningar av världen.
Fordi denne store omveltningen som skjer, altså som cirka de knappe 100 årene fra da Gutenberg klarte å utvikle sin første trykkepresse i 1445, skriver du, til da Luthers teser i 1521, da skriver du at mellom de årene 1460 og 1500 så ble det trykket flere bøker i Europa enn hva som hittil hadde blitt produsert av skrivere i hele middelalderen. Mm. Og på bare ett år, altså i 1550, så ble trykket cirka 3 millioner bøker, og det var flere enn det som ble produsert på hele 1300-tallet. Mm. Og så skriver du litt interessant om hva det var som egentlig førte til at trykkekunsten blomstret, og at Gutenberg, som for så vidt litt overraskende for meg egentlig, jeg veldig godt kjent med han, men han, stakkars, han ble det ikke så mye av etter at han hadde funnet på dette her. Og du skriver også litt om trykkekunsten som allerede eksisterte, men som ikke fikk på noen måte den betydningen som det da fikk i Europa, og du kan også fortelle hva det var som gjorde at det ble så voldsomt oppsving på det å trykke ting, og hvorfor det hadde betydning selvfølgelig for Luther.
Ja, precis. Men det finns någonting med uppfinningar, att det måste finnas en efterfrågan för att de ska utvecklas och utvecklas ett visst sätt. Och boktryckarkonsten var en väldigt kostsam process. Skälet till det som hände med Gutenberg är att han lånar på 10 miljoner kronor av olika personer som stöttar projektet. Men lagom till att han är klar så tycker de att det är dags att få tillbaka sina pengar. Och då kan han inte betala och då blir han av med sina redskap. Men det här att han behöver låna så mycket för att utveckla det här är ett tecken på hur dyrt det var att trycka böcker. Och hur ömtålig branschen var. Och vi vill nog gärna tänka att ja, men Europa, vi utvecklar boktryckarkonsten för att vi har så mycket vetenskap och vi har så mycket humanistiska forskare och sådana saker. Och det finns någonting i det, men det var fortfarande inte tillräckligt för att verkligen göra den här industrin stark och blomstrande. Utan det som Gutenberg själv och många andra trycker, det är avlatsbrev. Det är alltså sådana här brev på att man har då fått tiden i skärselden förkortad och så betalar en pengar till kyrkan och sen så får du det här brevet. De var väldigt lättsålda och de såldes väldigt mycket. Det finns ett exempel på en tryckare som jag tar som trycker över uppåt 150 000 brev.
Avlatsbrev.
Ja, precis. Som han då säljer. Och det gav snabba pengar och så. Och man har haft boktryckarkonst, och det vet vi i Kina tidigare, och har legat många hundra år före Europa i det här avseendet, men det finns inte det här efterfrågan, och det finns inte de här speciella omständigheterna där inte minst religiös konkurrens mellan olika grupper blir så väldigt viktig, där de konkurrerande grupperna som kommer underifrån då, lutheranerna, inte minst i Europa, använder boktryckarkonsten för att utmana den katolska kyrkan. Så Luthers pamfletter blir också väldigt, väldigt viktiga som ett ekonomiskt bränsle för det här. Och det här tycker jag är, det är en intressant historia. Det är också principiellt viktigt att vi förstår att ibland så har vi bilden av utvecklingen som en jämn kurva framåt, och det är vetenskap som drivs. Det är ganska mycket slump och tillfälligheter som har gjort att vi hamnat där vi hamnat. Och det här att avlatsbrev och sedan Luthers pamfletter är så viktiga för boktryckarkonsten är en sak som jag tror många inte har koll på riktigt.
Ja, och det blev ju också, som du skriver, etablert väldigt, väldigt många tryckerier efter Gutenberg. Så bara disse nästa 100 åren omtrent, så, som du beskriver, så exploderade det oskickligt. Ja.
Precis, det kommer väldigt mycket då.
La oss diskutera lite något som du tar upp, nämligen boken och läsningen, standardisering och samtidigt mangfoldet vid att folk själv kan läsa. Ja. För du skriver om publicering och trycking och också prising av böcker. Och så kan du fortælle lite om, på den ena sidan så har du ju ensretting och censur som på en måte virker motsatt väg, och på den andra sidan en demokratisering, ikke sant? Och det är lite... lite grann, det går lite motsatt, för att som du, hvis du ska ha ett marked för böcker och marked för trycking, marked för läsning, så tränger du också att det produceras, att det skrivs och tryckes och publiceras väldigt många ting, inte bara för exempel kun Bibeln eller kun det som kyrkan har bestämt att man ska läsa, för exempel alltså censur, eller för så vidt en solkonge eller en annan som är rädd för att stärka yttrandefrihet på samma måten då, och det är hämmande igen för bokutvecklingen. Så fortell lite om det du skriver om dessa tingene här.
Ja, precis, det där är något som jag tycker är väldigt intressant själva, så att det finns en växeldragning i boktryckarkonsten och informationskulturen mellan pluralism, mångfald och kommunitet och styrning, och vi kanske känner igen den även idag. Men på 1600-talet är det väldigt tydligt, där först så kommer boktryckarkonsten och den används av de som utmanar makten, när man så Luther och reformatorerna till att utmana katolska kyrkan och så. Men sen på 1600-talet så används boktryckarkonsten väldigt mycket för att skapa större likriktning inom rikerna, med katechesförhör och tydligare lagar som går ut, och mycket mer, mycket av standardisering, nationell standardisering blir möjlig då. Man brukar tala om en slags att tryckkapitalismen leder till nationalismen, att nationerna tar form och så. Men hela tiden så finns det här trycket underifrån, där det är ändå så att människor kan ta sina tankar och kontakta en tryckare och få dem utgivna på ett helt annat sätt. Och censuren hänger inte riktigt med. Och ett väldigt intressant exempel på det här är franska revolutionen då, där det finns ganska stränga censurlagar, men de fungerar inte. De kan inte hålla efter allt som trycks. Så det som sker istället är att det uppstår alternativa offentligheter som är väldigt kritiska mot kungamakten och så. Och där det frodas väldigt radikala idéer, men idéer som samhällets mainstream och kungamakten och de inte riktigt har koll på och kan gå i diskussion med. Så det gör att istället för att få en liksom mer mjuk övergång från ett styrelse till ett annat genom ett pågående samtal där, så exploderar det här undertryckta samtalet i form av revolutionen. Och det blir väldigt, ja, det blir blodigt och sen kommer Napoleonskriget. Alltså det blir en väldigt våldsam övergång i Frankrike. Men man kan se en parallell här i vår egen tid med det man kallar alternativa medier eller de typer av samtal som förs på chattforum och sådana saker som befinner sig väldigt långt ifrån offentligheten. De som befinner sig i offentlighet, politiker, debattörer, kanske inte ens har koll på vad som sägs i forumen. Och i Sverige har vi haft det exemplet att helt plötsligt kommer Sverigedemokraterna och får jättestort inflytande och i politiken, och jättemånga är beredda att rösta på dem. Var kom de ifrån? Jo, men de här samtalen har förts i befolkningen, men de har inte förts på debattsidor och kultursidor i politiken. Men det betyder inte, men folk hittar andra sätt att föra. Och sen så måste liksom mainstream-samhället anpassa sig. Så att där finns en dynamik mellan det som släpps in och det som hålls undan. Och väldigt, väldigt intressanta och svåra frågor.
För det är där tillbaka igen till, eller vi säger du har egentligen trukket tråden fram till idag på något som vi kan kalla för en borgerlig offentlighet som för så vidt också kom då någon hundra år efter, för allvar någon hundra år efter att Gutenberg hade funnit upp tryckkunsten, hvis vi kan säga att han hade funnit den upp, i hvert fall startat att producera ting. Och då fick du denna borgerliga offentligheten, det är på något sätt ett kodord för att det började bli producerat det vi kallar för magasiner och aviser, tidskrifter, pamfletter, ser du det, altså små bøker, at folk samlet seg på, i hvert fall i starten da, på kaféer, at det var et slags foreningsliv, og at man møttes i forsamlinger, og alt dette har jo noe med både ytringsfrihet og forsamlingsfrihet å gjøre. Og dette her skriver du en del om. Jeg vet at du har et ganske morsomt eksempel på hva som førte til at folk klarte å lese alt det de skulle lese også. Du kan jo, hvis du kom på hva du skrev for noe, så kan du si det. Hvis du, så kan jeg nevne det. Jeg kan nevne det. Det er, du sitter med en kaffekopp. Det var veldig imponerende hvordan kaffen kom samtidig omtrent til all denne borgerlige offentligheten på 1700-tallet. Ja. Og hvor, hvis det stemmer, så drakk, var det Voltaire 72 kopper kaffe om dagen.
Det sier han drakk 72 kopper.
Ja, det er helt vanvittig. Altså akkurat 72, men i hvert fall. Og selvfølgelig så kan vi legge til at det var lys, bedre lys, så folk kunne lese lenger. Og jeg vil kanskje også nevne at senere så har vi også fått briller og muligheter til å faktisk se tekst, for det er jo også et problem som faktisk er et praktisk, eller en praktisk utfordring for da at folk skal kunne debattere, lese og skrive. Men fortell enda litt mer om dette som jeg nå har sagt, som jeg kan kalle for det litterære økosystem og betydningen for demokratiet, fordi når man skriver og leser, så er det jo også noe som heter forlag og markedsføring og som sagt da, som jeg nevnte, starten på kaféer og på hvem som utgir aviser og så videre og så videre.
Ja, precis. Det er jo den tyske sociologen og filosofen Jürgen Habermas som myntar ordet borgerlig offentlighet, og han använder det for å beskrive den typ av samtalsforum som uppstår i Europa där kaféerna är viktiga, tidskrifter, tidningar, böcker och sådana saker, där en engagerad allmänhet börjar bli involverad i hur staten ska styras, hur landet ska styras. Det blir inte bara adeln och aristokratin som håller på med det, utan allmänheten. Och Habermas tänker sig då att alltså vi har ju det här. Det finns ett grundläggande utmaning i vårt styrelsesätt, och det är spänningen mellan liberalism och demokrati. Det liberalism säger att var och en får tycka vad de vill, och demokrati säger att vi ska bli överens till slut. Och hur kan det här gå ihop sig? Och då säger Habermas att det fungerar om vi har goda samtal. För då kan vi förstå varandra och vi kan hitta någon slags common ground, och det kan utkristallisera sig en slags majoritetsposition som de flesta kan acceptera och leva med. Och vi pratar och samtalar och vi utvecklar någon slags vänskap och respekt genom samtalen, så att vi kan liksom tolerera varandra och vi kan respektera att även om min sida inte vann nu, så har jag någon slags förtroende för de som gjorde det. Och att de vill samhället och oss väl, så att jag kan acceptera. Jag behöver inte ta till vapen och så. En rad sådana saker ligger inbäddade i det. Och det som jag tycker är viktigt att se, det är att det här är inte något som uppstår ur intet. Utan det här uppstår genom goda institutioner som är välfungerande och har de här skapa den här typen av samtal. Och det jag också tycker är värt att betänka är att man säger så här, historien känner inte till någon annan demokrati än en demokrati som utgår från tryckpress. Från tryckta tidningar, tryckta böcker och den typen av samtalsforum. Vi vet inte om demokrati kan bygga på digitala medier. Mm. Det kanske de kan. Men det kan också vara så att de inte kan det. Att de digitala medierna inte fungerar lika bra för samtal, utan att samtalen blir våldsammare, mer polemiska. Att de digitala medierna gynnar spridning av fake news och vrede och sådana saker. Och det här tycker jag att vi behöver ha ett ordentligt samtal om också, där vi inte bara säger ja, men nu har ingenjörerna uppfunnit det här. Då måste alla ställa om till att vi bara läser på skärm och att bara läser på våra telefoner och bara för samtalen på sådant sätt. Det här måste vara ett mer liksom, medvetet beslut som, där vi funderar på olika formats fördelar och nackdelar. Och där så vill jag väl också slå ett slag för att inte kasta bort skärmar, de är jättebra, men också att se till att vi bevarar böcker och tidningar och tidskrifter i tryckta format också.
För det är ju lite sån spörsmålet mot avslutningsvis hur dagens läsning föregår. Det har du allerede sagt en del om, men du hade en del statistik. Nu vet jag inte om du sitter kanske inte med boken föran dig, men hvis du husker något av det så kan du fortelle lite om det vi vet om läsning. Vi vet uppenbart att det är mycket mycket mer det du kallar snabbläsning eller scrolling eller snabb läsning. Och inte denna djupläsningen och vad det gör med tänkningen, för du knyter också läsning till tänkning och till reflektion på olika måter. Och så har du då som du sa akkurat massvis av olika det vi kallar medier. Boken är också ett medium, tryckte boken, men boken finns på, du nämnde på elektronisk format för exempel. Du sände mig en PDF som jag då har läst på skärm riktigt nog, försökt att djupläsa, men men du har rätt i att det kan vara vanskligare. Ofta så kan man också lasta ner en bok på ett läsebrett som inte är en mer tillpassad skärm, mer som en boksida, men likväl så kan man inte bla i den på samma måten, sedan man gör det på ett vis, men inte på samma måten som en fysisk bok. Så har du hemsidor och sociala medier och aviser som nog gradvis är mer och mer på skärm likväl, inte fysisk i postkassen. Och så har du alla de andra medierna som är delvis bilde och ljud, som tv, radio, det som vi gör nu, en podcast. Och du skriver också att förhållandet mellan alla dessa här är väldigt oklart, och det kan man ju vara bekymret för. Hvis man tror att boken som sådan är viktig för en måte att tänka på och tillägna sig stoff på och till att ivareta den offentligheten och kunskapsinhämtningen. Men tror du att det kommer till att alltså du kunde kanske tro att det ville bli färd av banan, men tror du det eller tror du inte? Vad tror du om detta komplexa ända mer än, är det något vi är i färd med att missa nå som du vill se i boken din?
Ja, alltså det man ser nu de senaste åren, det är ju det att skärmläsning ökar på de tryckta mediernas bekostnad då. För några år sedan så läste vi ungefär en dryg timme i Sverige i alla fall i tryckta format av böcker och tidskrifter. Nu är vi nere, vuxna är nere på 30 minuter, ungdomar är nere på 20 minuter ungefär. Och däremot ungefär 3-4,5 timme konsumerar vi medier via skärm då, både rörlig bild och ljud och också det vi läser. Och utmaningen i det här är ju att skärmen framförallt gynnar en snabb skumläsning och uppmuntrar oss till den typen av... Det går att läsa koncentrerat, absolut. Formaten styr oss, men de tvingar oss inte. Utan det går att läsa koncentrerat på skärm. Men de flesta skummar, och de flesta av oss skummar oftast när vi läser på skärm, och ibland kan vi stanna upp och läsa väldigt noggrant så. Och det här gör ju att vi påverkar både läsförståelsen, att vi får lite svårare att förstå texten, speciellt blir det svårt att förstå komplexa argument. Så när man skriver texter för skärm, så i de instruktioner som finns och sådär, så uppmanas man ofta att skriva väldigt enkelt, gärna punktlistor som har blivit allt vanligare tycker jag de senaste åren. Även i debattartiklar och så att folk skriver tre punkter på slutet som de vill att läsaren ska få med sig. Och i en värld som är så pass komplex som vår och där lösningarna på de problem vi står inför med klimat och sådana saker är väldigt komplexa, då är det ett problem om vi inte kan ta till oss komplexa resonemang utan hela tiden går mot enklare och enklare typer av texter. Det andra är att när vi djupläser till exempel romaner och sådana saker så sker en väldigt djup identifikation med personerna i berättelsen. Det finns gott om undersökningar om detta som visar att de gör någonting med vår empati. Alltså vi växer i medkänsla och sympati med dem vi läser. Och vi blir mer empatiska. Och om vi inte har kvar det här, då förlorar vi liksom en möjlighet att förstå andra människors liv. Den ganska unika möjlighet som vi får genom böcker. Så att det finns flera goda skäl att se till att vi fortsätter att djupläsa. Att skolan och också universiteten ser det som sin uppgift att träna elever och studenter i en djup och noggrann läsning. Jag är själv på ett högskola och universitet och här talar vi mycket om det är viktigt att kunna snabbläsa, kunna skumma, kunna ta till sig mycket litteratur och vi har de här kurserna där man ska läsa 1000 sidor litteratur och sådana saker. Ja, men visst, det är bra, men vi behöver också se till att studenterna läser vissa böcker väldigt noggrant med papper, med penna i hand och antecknar och verkligen tar till sig de böckerna. Så jag tror att vi behöver tänka om lite i vår utbildning här också.
Mm. Du tror det är viktigt för demokrati rätt och slett?
Ja, det tror jag absolut. Det tror jag är helt nödvändigt. Både för att vi ska kunna förstå varandra och liksom den här medkänslan som ändå är grundläggande i demokratin.
Hoppar du att folk ska köpa boken din fysisk, höra den på ljudbok eller läsa den elektroniskt?
Ja, jag måste ju säga att jag hoppas ju att de köper det fysiskt. Vi har jobbat väldigt mycket med att göra den vacker också. Så att det blir också en upplevelse att ha boken i sin hand. Jag tycker själv mycket om böcker och deras estetiska form och allt man kan göra för att liksom bjuda in läsaren till att få en nydlig upplevelse av den.
Ja, jag kan inte säga att jag har sett boken din fysisk än, och jag hoppas att jag snart ska få det, men det har vi snakket ikke så mye om, men vi snakket om det litt. Vi vet jo for eksempel hvis vi går tilbake igjen til middelalderen da man håndskrev, så det jo ofte nydelige manuskripter, altså de er veldig, veldig bearbeidet og de er med ofte fargesatt i, og da fargen dyr, sånn at det er også gjort veldig nøye, og innbindning og sånt nå var veldig eksklusivt. I dag så produseres det så mye bøker som bare går til kast,
ja, som bare, det är så tyvärr.
Ja.
Men det finns, och det var ju också den här medeltida bokproduktionen var ju också för att man skulle stanna upp, för att liksom när vi ser någonting vackert så stannar vi upp inför det och tänker liksom drar efter andan lite. Och böcker när de är vackra har den funktionen. När jag satt och jobbade just på kapitlet om medeltiden så satt min son bredvid mig och satt och bläddrade i en bilderbok som han hade. Och så sa han till mig, pappa, jag läser långsamt här för bilderna är så fina att titta på. Och då tänkte jag, just det, precis det här som var poängen med de medeltida manuskripten. Att de ska vara vackra för att man ska stanna upp och läsa långsamt. Och det är någonting också, det finns ett värde i det verkligen. Mm.
Så du säger egentligen ja tack till hög kvalitet och fina böcker när det först ska skrivas?
Ja, gärna det.
Tusen tack för att du kom idag, Joel. Väldigt hyggligt att du tog dig tid. Och tack till lyssnarna som hörte på idag. Liker du Liberal halvtimme så må du gärna abonnera på sändningarna våra i podcastappen din eller i iTunes. Ge oss tillbakemelding och rate sändningen eller tipsa andra om podcasten. Send ett mail till mig, matilda@civita.no eller till erik@civita.no om du har något på hjärtat. Tack för idag och välkommen tillbaka.
Tack.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita. Moderne medier.